I Jesu vår frälsares namn inbjuder er att tillsammans med mig stämma in i en av kyrkans gamla böner. O du helge ande, kom till oss in. Med nåd och frid i dina trognas hjärtan bliv. Din heliga kärleks låga där upptänd och uppehåll. Du som av alla tungomål och land församlar folken i Herrens Jesu Kristi tro endräkteliga. Halleluja. Halleluja. Amen. Med risk att verka kritisk mot mötets arrangörer som har haft vänligheten att inbjuda mig, så ser jag mig ändå nödgad att peka på svårigheterna med ämnet som jag har tilldelats. Begreppen katolsk och luthersk har jag valt att uppfatta så att katolsk betecknar den romersk-katolska kyrkan. Annars framhåller ju Hermann Sasse riktigt i Was heißt Lutherisch att den evangelisk-lutherska kristenheten aldrig har gett upp anspråket på att vara en del av den heliga, allmänliga, det vill säga katolska kyrkan, och detta i en mer än bokstavlig historisk mening. Att tro att den sanna, osynliga kyrkan lever inom dess yttre gränser. Som Sasse beskriver saken påminner det närmast om det aktuella förhållandet mellan Svenska kyrkan och missionsprovinsen där hemma, där folkkyrkan officiellt betraktar missionsprovinsen som ett nytt samfund, medan missionsprovinsen gör anspråk på att vara en organisation inom Svenska kyrkan, eller till och med den rätta fortsättningen av Svenska kyrkan. Så som det senare, så vill väl också den lutherska kyrkan se sig i förhållande till den romersk-katolska. Men när detta är sagt så kan vi väl bestämma oss för att nu använda begreppet katolsk i den vanliga betydelsen, den romersk-katolska kyrkans tro och liv. Och jag ska inte krångla till saken mer genom att också börja problematisera beteckningen luthersk, utan ta det i den mening som namnet fick för våra evangelisk-lutherska trosfränder i Tyskland under 30-åriga kriget. Då, om inte förr, blev denna beteckning, som från början var påvekyrkans förminskande smädnamn på vad som uppfattades som ännu en i raden av kättarrörelser igångsatt av en fanatisk orosande. Det blev ett ärenamn som avgränsade evangelisk-lutherska församlingarna och furstendömerna både från den romersk-katolska konfessionen och från reformerta kyrkor och furstar, liksom från olika svärmerörelser. Eftersom kyrkan i de nordiska länderna till sin helhet antog den evangeliska bekännelsen och inte hade några andra konfessioner i sin närhet att avgränsa sig mot, kom ju dessa att beskriva sig inte som lutherska främst, utan som danska, norska, svenska och finska. Även om det är lite speciellt i Finland som har två nationella kyrkor. Först med liberalteologins genombrott vid 1800-talets slut blev det i Norden mer aktuellt att börja hävda den evangelisk-lutherska identiteten. Då först i avgränsning mot en allmän kulturprotestantism, som jag hoppas att ni har glömt vad det var för något. Och senare åtminstone i Sverige i avgränsning mot en ekumenisk utveckling och mot en högkyrklighet med romaniserande tendenser. Den här senare utvecklingen får ju sin radikalare utformning i nya konfessionella kyrkobildningar som väl sker i Danmark och Norge redan under sent 1800-tal. Och i Sverige först på 1960-talet och framåt. Om namnen katolsk och luthers nu inte är självklara i sin betydelse och framförallt inte som motsatspar, så är ordet fromhet inte enklare att hantera. Ordet har sin bakgrund i latinets pietas som förekommer i Versio Vulgatas översättning av Jesaja 11 och traditionellt räknas som en av den helige andes sju nådegåvor, alltså en av de sju nådegåvor som också Luther refererar till i förklaringen till den tredje artikeln. Han har upplyst oss med sina gåvor. Närmast betecknar vi denna gåvan en själens övernaturliga rustning att stå i samband med Gud i stilla lyssnande med trons tillit och med hjärtats bön, tillbedjan och lovsång. Med det här begreppet skulle vi kunna avgränsa vårt ämne till dem i den romersk-katolska kyrkan och de i kyrkor som har en luthersk bekännelse som överhuvudtaget ger uttryck för någon slags fromhet. Skulle vi här göra en jämförelse mellan de synliga och hörbara uttrycken för katolsk och luthersk fromhet, så jag är inte så säker på att det skulle bli så uppbyggligt för oss som är bara lutherska kristna. Om vi tänker oss den enskilda och personliga andakt som utövas i kyrkorummet i samband med gudstjänst, så får man väl säga att den i lutherska kyrkor och bönhus åtminstone är mer återhållsam och diskret när det gäller yttre uttryck än vid en romersk-katolsk mässa. Just när det gäller fromhet är det dock så att mångfalden inom de olika konfessionerna är enorm. Den fromhet som utövas av lantarbetare i Dominikanska republiken och av svenska akademiska konvertiter skiljer sig kraftigt åt vad det gäller det katolska området. Spännvidden mellan de fromhetstraditioner som formas av de olika ordnarna i den romersk-katolska kyrkan, benediktiner, franciskaner och jesuiter, är också mycket stor. På samma sätt vet vi att de olika lutherska väckelserörelserna skiljer sig åt inbördes, liksom vid en jämförelse mellan dem och en mer kyrklig och sakramental luthersk fromhet. Så vad gör vi då för att vi inte ska bli sittande här hela dagen i en slags praktisk teologisk safari i fromhetsdjungeln? Jo, vi går till en skrift som ligger på gränsen mellan den officiella kyrkoläran och den folkliga fromheten, nämligen katekesen. Och särskilt hanterbart blir det ju för föredragshållaren och för er åhörare om vi håller oss till den lilla katekesen. Lyckligt nog när det gäller det här föredraget så har det helt nyligen, 2006, på svenska utkommit den katolska kyrkans lilla katekes. Den ser ut så här. Den är så ny att den mycket fromme romersk-katolske skolvaktmästaren på mitt gymnasium inte ens kände till den boken. Den är en frukt av den nuvarande påvens arbete när han var ledare för troskongregationen och har därför förord både av kardinal Ratzinger och av påven Benedikt XVI skrivna samma år, nämligen 2005. Originalets italienska titel är Catechismo della Chiesa Cattolica Compendio. Så det enklaste för att förverkliga föredragets titel är, alltså där får vi fram den aktuella belysningen, den som anges i föredragets titel. För även om denna lilla katekes ännu inte är så känd och spridd i den katolska kyrkan, är den i alla fall i högsta grad aktuell. Eftersom jag förutsätter att de flesta här är mer förtrogna med Luthers lilla katekes, med de olika utvecklingar som den har fått i olika länder, så kommer jag fortsättningsvis ägna föredraget åt att referera och kommentera denna romerska katekes, men göra det utifrån en luthersk läroståndpunkt, så långt jag nu förmår detta. Innan vi går in närmare i denna skrift så måste vi först ställa oss frågan hur representativ den här lilla boken är. Den romersk-katolska kyrkans lärobildning har pågått i snart 2000 år. Av princip kan kyrkan enligt sin egen självförståelse aldrig ha fel och därför kan inga lärouttalanden återkallas. I skiftande historiska situationer har koncilier och påvar utfärdat oräkneliga dekret, beslut, uttalanden ex cathedra och bannbullor. Och vi vet ju att denna ström av lärouttalanden är del av den tradition som den romersk-katolska kyrkan tillmäter ett värde som är parallellt, alltså jämbördigt med den heliga skrift. Om en konfessionell lutheran skulle konvertera och bli katolik och behålla samma inställning till de romerska lärodokumenten som han haft till de lutherska bekännelseskrifterna, skulle han förmodligen rätt snart drabbas av ett lätt vansinne. De romerska lärodokumenten finns för det första inte samlade i en behändig konkordiebok. Den skulle i så fall fylla hyllmeter. Ganska snart skulle också vår vilsekomne broder tvingas erkänna att det finns en motsättning medan den officiella principen om att kyrkans uttalanden är eviga sanningar och den i praktiken ständiga uppenbara förskjutningen och förändringen av läran som sker. Genom att materien är så enorm så blir effekten den att kyrkan kan förhålla sig ganska fri till sin egen dogmbildning, trots att man officiellt hävdar att den är oföränderlig. Kyrkan kan glida bort från uppenbara historiska felsteg genom att helt enkelt låta gamla läroavgöranden falla i glömska eller åtminstone lägga tyngdvikten annorlunda. I ett lärosamtal med den romersk-katolska kyrkan bör konfessionella lutheraner ha detta i åtanke och inte behandla sin motpart som vore de systematiska lutheraner i sitt tänkande. Mot den här bakgrunden får den nya katolska lilla katekesen en stor betydelse. Här finns en överblickbar sammanfattning av det historiskt framvuxna dogmat. Här finns den aktuella gemensamma referenspunkten för hela den världsvida och så mångskiftande kyrkan med miljarder troende. Här finns också, kan vi vara övertygade om, ett mycket medvetet urval av läropunkter och ett uttryck för den nuvarande påvens tro och teologi. Så en sista inledande kommentar innan vi går in på materialet. Trots att det här är fråga om en jämförelse mellan två konfessioner, den katolska och den lutherska, har jag i åtanke också en tredje, nämligen den karismatiskt evangelikala fromhet som alltmer framstår som den enda verkliga konkurrenten till Rom om de kristna själarna i västerlandet, mänskligt att döma om vi ser till kvantiteten. Men den aspekten kan hjälpa oss att se vad vi möjligen som lutheraner ändå kan ha gemensamt med den romersk-katolska tron och fromheten. Så till själva den här lilla boken, Katolska kyrkans lilla katekes. Den omfattar 190 sidor plus ett tillägg med traditionella katolska böner och hymner på latin och på folkspråk. Den har fyra delar. Den första delen, trosbekännelsen, har underavdelningar som berör Guds uppenbarelse och människans tro, enskilt och gemensamt. Där behandlas också det vi kallar det andra huvudstycket, alltså trosbekännelsen och alla dess artiklar. Andra delen, firandet av det kristna mysteriet, handlar om liturgin och sakramenten. Tredje delen, livet i Kristus, tar upp människosyn, frågor om synd och dygd, livet i samhället och begreppet person. Här berörs den för oss så centrala frågan om nåd och rättfärdiggörelse, kyrkobegreppet och sedan vad vi kallar första huvudstycket, alltså buden. Den fjärde delen, den kristna bönen, tar upp bönen som något av Gud uppenbarat och av de kristna mottaget och utövat, och avslutas med en utläggning av det vi kallar tredje huvudstycket, alltså Fader vår. För den som är något bekant med romersk-katolsk teologi efter andra världskriget och inte minst andra Vatikankonciliets dokument, är det första intrycket när man läser den här boken att den nya texten är överraskande traditionell. Alltså griper tillbaka på en äldre tradition än det som kom till uttryck på 1960-talets och i dess radikalism. Här finns ett bibliskt språkbruk på många punkter, och jag understryker att det är språkbruket jag i första hand nu menar med detta. Vi ska ta några exempel på detta från artiklarna 7-9. Nu bryter jag manuset och läser ur boken. Vilka är de första stegen i Guds uppenbarelse? Från allra första början visar Gud för våra urföräldrar Adam och Eva. Visar sig Gud för våra urföräldrar Adam och Eva och inbjuder dem till intim gemenskap med sig själv. Efter deras fall avbryter han inte sin uppenbarelse utan lovar frälsning åt alla deras efterkommande. Efter syndafloden upprättar han ett förbund mellan sig själv och alla levande varelser. Vilka är de följande stegen i Guds uppenbarelse, lyder fråga 8. Gud utväljer Abraham och kallar honom ut ur hans land för att göra honom till fader för många folk, och lovar att i honom välsigna alla släkten på jorden. Abrahams efterkommande ska ta emot och bevara de löften som gjorts till patriarkerna. Gud antar Israel som sitt utvalda folk. Han räddar ur slaveriet i Egypten. Han ingår med det förbundet vid Sinai. Han ger det genom Mose förmedling sin lag. Profeterna förkunnar en radikal återlösning för folket och en frälsning som ska omfatta alla folk i ett nytt och evigt förbund. Ur Israels folk och kung Davids ett ska Messias framgå, Jesus. Och så fråga 9. Vilket är det fulla och slutliga steget i Guds uppenbarelse? Detta steg togs och förverkligades i hans människoblivna ord, Jesus Kristus, uppenbarelsens förmedlare och fullhet. Han som är Guds enda son som blivit människa är Guds fullkomliga och slutliga uppenbarelse. Genom sonens sändning och den helige andes gåva är nu uppenbarelsen helt och hållet fullbordad. Även om kyrkans tro under århundradenas gång kommer att tränga in i hela innebörden av den. Den sammanblandning av skapelse och frälsning, den evolutionistiska teologi som utvecklades på 60-talet av katolska modernister som Teilhard de Chardin och Henri de Lubac, och som även Johannes Paulus II i hög grad var påverkad av, det lyser här i stort med sin frånvaro. Och jag ska ta några ytterligare exempel på detta. Vad har Gud skapat? Den heliga skrift säger, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Kyrkan förkunnar i sin trosbekännelse att Gud är allting skapare av allt vad synligt och osynligt är, av alla andliga och materiella varelser, det vill säga av änglarna och den synliga världen, särskilt människan. Vidare fråga 62. Vad lär Bibeln om skapelsen av den synliga världen? Med berättelsen om skapelsens 6 dagar låter skriften oss få kunskap om det skapades värde och att det har som mål att lovprisa Gud och tjäna människan. Allt skapat har Gud som upphov till sin existens. Vidare fråga 70. Vem ger människan en själ? Den andliga själen kommer inte från föräldrarna, utan skapas direkt av Gud och är odödlig. Då den skiljer sig från kroppen i dödsögonblicket går den inte under. Den kommer åter att förena sig med kroppen vid den slutliga uppståndelsen. I vad består människans första synd? Människan frestades av djävulen och let i sitt hjärta förtroende kvävas för sin skapare. Genom att vara olydig mot honom ville hon vara som Gud, utan Gud och inte som Gud ville. Så har Adam och Eva omedelbart för sig själva och för alla sina efterkommande förlorat helighetens och rättfärdighetens ursprungliga nåd. Och inte minst överraskande efter en lång tids vacklande på den punkten, frågan 76, vad är arvsynd? Arvsynd, i vilken alla människor föds, är det tillstånd som präglas av att vara berövad den ursprungliga heligheten och rättfärdigheten. Det är fråga om synd som vi ådragit oss men inte begått. Det är ett tillstånd som man föds till och inte en personlig handling. På grund av alla människors enhetliga ursprung ges den vidare åt alla Adams efterkommande genom den mänskliga naturen. Inte genom imitation utan genom fortplantning. Denna överföring förblir ett mysterium som vi inte helt förstår. Att påven väljer att bruka den litterära formen, en liten katekes, är för oss lutheraner i sig något positivt. Varför då? Jo, för det första att det understryker lärans vikt. Det signalerar ju att vara kristen är inte endast att uppleva impulser av ett fritt flödande och oförutsägbart liv, utan det är att gång på gång hämta ljus och kraft, vägledning och tröst från en lära som det går att lära in, som är fast och förutsägbar och står genom tiderna. För det andra signalerar katekesen som form att tron inte är den enskilde kristens privatsak, utan den är en gåva av den helige ande till hela kyrkan. Det gäller både den tro som vi tror på och den tro som vi tror med. Samtidigt myndiggör en liten katekes, nu hoppar jag från manus, en liten katekes myndiggör lekmännen att ha ett kompendium utifrån vilket man kan faktiskt pröva prästernas förkunnelse och undervisning. För det tredje skiljer sig den katolska katekesen på ett vällovligt sätt från till exempel alfamaterial och liknande evangelikala skrifter genom att den inte skär bort väsentliga delar av det kristna livet och förklarar dem för oväsentliga. Här ges katoliken en rejäl undervisning om buden och om sakramenten. Med detta har jag egentligen än så länge bara framhållit formens förtjänster utan att gå in så mycket på innehållet. Själva formen är ett tydligt tecken på att den romersk-katolska kyrkan är och vill vara en konfessionell kyrka, det vill säga en bekännelsetrogen kyrka, fast då trogen sin bekännelse förstås. Den föreställer sig alltså inte Bibelns ord som en vattenbäck där en förkunnare kan ösa upp en handfull vatten som sedan rinner ur hans händer. Bortom det uppbyggliga ögonblicket finns det för icke-konfessionella kristna ingen långsiktig användning av bibelordet till en lära som samma bibelord underbygger tiderna genom. Den som tänker konfessionellt, alltså räknar med att skriften rymmer en lära, ser snarare skriften som ett stenbrott ur vilket kyrkan hugger sig fasta stenblock av vilka en lärans katedral byggs upp. Det är alltså gemensamt för luthersk och katolsk fromhet att de är konfessionella, räknar med en lära som grund för kyrkans och det enskilda kristnas andliga liv. Det blir aktuellt med den nya boken på ett förnyat sätt. Som alla vet har den romersk-katolska kyrkan och den lutherska kyrkan olika konfessioner som på några punkter direkt utesluter varandra, ja, avgränsar sig mot varandra. Men det gäller ju inte allt i läran. Den store lutherske teologen Hermann Sasse påminner om att Luther verkligen kunde framställa påven som en gudlöshetens styggelse när denne bekämpar evangelium. Men också om påven ibland ställer sig i antikrist tjänst, så är det i helgedomen, det vill säga i den heliga allmänliga kyrkan som han sitter, alltså den sanna kyrkan som ingalunda sammanfaller med den romersk-katolska kyrkan, men som finns också där, också i den under medeltidens värsta förfallstider. Och så kommer ett citat från Luther. För under påvedömet sörjer Gud med sin underbara makt för att detta likväl blir stående. För det första det heliga dopet, för det andra evangeliets heliga ord på predikstolen på vart folks språk, för det tredje den heliga syndaförlåtelsen både i enskild bikt och gemensamt skriftemål, för det fjärde altarets sakrament som man har låtit de kristna få till påsk eller någon annan gång på året, även om man har tagit bort den ena gestalten. Man kan skjuta in att detta med pietismen som tog bort den täta nattvardsgången, att där har ju pietismen bevarat en medeltida tradition. Alltså där de kristna bara gick till nattvarden en gång om året när de hade gått till generalbikt, så att säga. För det femte, kallelsen eller ordinationen till prästämbetet, till att förkunna och bedriva själavård, binda och lösa synder och trösta vid dödsbädden eller vid annat tillfälle. På många håll har det bruket bevarats att man håller fram krucifixet för en döende och påminner dem om Kristi lidanden som de ska trösta på och så vidare. Vidare även böner som Davids salmer, Fader vår, trosbekännelsen och de 10 budorden, liksom många goda sånger och salmer både på latin och tyska. Där dessa ting stått kvar, där har förvisso kyrkan och det heliga funnits, för det är alltsammans Kristi ordning och frukter, bortsett från att man tagit bort den ena gestalten, alltså kalken i nattvarden. Därför har förvisso Kristus varit hos de sina med sin heliga ande och uppehållit dem i den kristna tron. Slutcitat. Jag skulle tro att det här är från Kirchen und Konzilien, den lutherskriften. När Hermann Sasse vill framställa den lutherska reformationens väsende tar han avstånd från flera missförstånd som ännu finns i en världslig uppfattning om Luther och reformationen. Man har i Luther velat se en revolutionär, modern hjälte som med sina upplysta tankar sveper bort medeltidens mörker. Men Luthers människosyn kan ju med rätta hävdas egentligen vara mer pessimistisk eller mörkare än den människosyn som präglade kyrkan i senmedeltiden. Hans tro på sakramentens verkande kraft kan närmast framstå som mer magisk än den katolska kyrkans. Jag hade inte räknat med att behöva visa upp mitt manus inför alla, så det är mycket korrekturfel här, men ni får ta det som det är. Sasse vill i den lutherska reformationen se, istället för den här individuella hjältebilden av Luther, se ett kyrkohistoriskt avgörande. På samma sätt som kyrkans lära och liv steg fram i förnyad klarhet vid de gamla koncilierna, då man avvisade den falska läran och formulerade den sanna bibliska och allmänliga läran, alltså vid Nicenska mötet och i Konstantinopel och så vidare, läran om treenigheten, om Kristi gudom och Kristi två naturer, så innebar den lutherska reformationen att den heliga allmänliga kyrkan tog ett avgörande steg när det gällde att rätt förstå och bekänna det frälsningsverk som Kristus utförde med sin person och sina två naturer till människors frälsning genom rättfärdiggörelse, alltså den rätta förståelsen av evangelium. Vad som framgår ur reformationen enligt Sasses mening, och som jag i all ödmjukhet ansluter mig till, är alltså inte en sektartad samfundsbildning som endast intresserar sig för sin särart, utan det är samma heliga, allmänliga och apostoliska kyrka som mottog den heliga ande på pingstdagen och som spred sig över världen, som mottog den rätta läran och genom den lutherska reformationen äntligen kom till en förnyad klarhet och insikt om det saliggörande evangeliet. Lutherska kristnas kallelse är alltså att med detta evangelium, som är en gåva till hela mänskligheten och till hela kristenheten, gestalta och förvalta inte bara den nya insikten, utan foga in den som en juvel i den guldring som är hela det sant katolska och därför bibliska kyrkolivet. När lutherska kristna, och nu ska jag säga, nu använder jag katolsk inte i den romerska meningen, utan i meningen en helig allmänlig kyrka som har i trosbekännelsen. När lutherska kristna möter romersk-katolska kristna, när lutherska präster och pastorer möter katolska biskopar och präster, ska vi inte vara som okunniga kusiner från landet som förundrat kommer till den noble släktingens palats där mängder av klenoder och ädla bruk hålls i hävd. Det var ju våra lutherska fäder som bättre än påven och hans teologer var bekanta med de bibliska texterna, kunde läsa dem på grundspråk, var bekanta med kyrkofäderna och hela kyrkans arv och liv. Därför visste de också precis var, på vilka punkter urspåringen hade skett och vad som behövde återinsättas. De kunde föra sig i de kyrkliga salongerna minst lika bra som kardinaler och ärkebiskopar. Och de visste att de hade den värdefullaste av alla klenoder att tillföra. Det rena och klara evangeliet om rättfärdiggörelsen genom tron alena på grund av Jesu Kristi ställföreträdande offer. Den historiska glömskan, den försnävning av kyrkolivet, försummandet av ett rätt och rikt bruk av nådens medel som idag har kommit att prägla vissa, enligt egen mening, lutherska gemenskaper, hotar att omöjliggöra vår historiska kallelse att i centrum av den helgedom som är den heliga, allmänliga och apostoliska kyrkan, på själva tronen i den helgedomen, återinsätta den av nåd alena frälsande Kristus. Inför den tronen skall det tempelfolk samlas, det som kallas kahal, som Jan var inne på här. Tragiken har ju varit inte bara att påven med en falsk lära har satt sig på tronen i helgedomen, utan att det sanna gudsfolket liksom har lämnat templet, alltså i den meningen förvaltandet av den allmänkyrkliga traditionen. Guds folk behöver återsamlas i de allmänkyrkliga ordningarna, men med ett sant, med en rätt lära och med ett klart evangelium i centrum. Då kan vår historiska kallelse som lutherska kristna förverkligas. Sasse påminner också om hur oerhört obenägna våra lutherska fäder var att splittra den yttre kyrkans enhet. hur medvetna de var om den skada som kyrkosplittring medför. De var beredda att gå överraskande långt i lojalitet mot påven. De var villiga att acceptera hans ledarställning i kyrkan. De erbjöd sig att biträda honom med att hävda den kanoniska rätten mot kättare och värst i överhet. Bara påven ville låta det rätta evangeliets Kristus återfå sin plats i kyrkan. Så har något blivit sagt åtminstone om den ursprungliga äkta lutherska fromheten. Åter nu till den katolska katekesen. Kanske måste man vara lutheran för att förstå en del sprängstoft som finns inlagt i den nya katekesen och som ger visst belägg för det närmast som smädenamn avsedda omdömet om den nuvarande påven. Han kallas den lutherska påven. I fråga 78 omnämns protoevangeliet, alltså det som Adam och Eva fick höra om kvinnans säd som ska söndertrampa ormens huvud. Det står så här: efter det första fallet översvämmades världen av synden, men Gud överlämnade inte människan i dödens våld, utan förutsade tvärtom på ett hemlighetsfullt sätt i protoevangeliet att det onda skulle besegras och människan lyftas upp från sitt fall. Detta är den första förkunnelsen om Messias. Om protoevangeliet verkligen ska rädda undan dödens våld, som det står här, så betyder det att evangeliet kan frälsa bara genom att förkunnas och genom att tros. Därmed kommer svaret på denna fråga farligt nära den för det romersk-katolska systemet så hotfulla läran, nämligen läran om sola fide, alltså om tron alena. Ett annat märkligt uttryck för vad vi skulle kunna kalla en luthersk tendens finns som svar på fråga 96, som behandlar den för oss främmande tanken om den obefläckade avlelsen. Den förklaras på följande sätt. Det betyder att hon, alltså Maria, genom Guds nåd och genom att Gud i förväg tillräknade henne, Maria, Jesu Kristi förtjänster, blev bevarad från arvsynden ända från sin avlelse, sin tillkomst i moderlivet. Det märkliga här är formuleringen om Kristi förtjänster som tillräknas. Här finns alltså uttryckt den positiva imputation, som det heter med teologiskt uttryck, alltså imputatio på latin betyder tillräknande. Alltså att Kristi rättfärdighet tillräknas en syndare. Det har den romersk-katolska kyrkan vägrat att skriva in i den gemensamma deklarationen om rättfärdighetsläran. Det är en av orsakerna till att vi inte kan acceptera den. Här används det när det gäller jungfru Maria. Och det kan man väl tycka skulle inte ha så stor betydelse. Men om man känner till alltså hur laddat detta är. Alltså här står det om den tillräknande Kristi rättfärdighet som den romersk-katolska kyrkan funnit vara ett så dödligt hot mot sin existens att den med bannbullor, kättar, eld och blanka vapen har bekämpat dem som förkunnat detta evangelium och nu senast hårdnackat vägrat att acceptera någon sådan formulering i den gemensamma deklarationen om rättfärdighetsläran. Nu handlar ju detta bara om Maria. Men om man känner till att Josef Ratzinger i sin lilla skrift Maria Kirche im Ursprung und Anfang, jag tror den kom kring 1980, Herders förlag. Där försöker han göra den romerska mariologin mer biblisk och beskriva Maria som ett böjningsmönster för hela kyrkan och för varje kristen. Så är det ju inte så svårt och långsökt att dra slutsatsen att om Maria kan bli tillräknad Kristi rätt för tjänster, så kan det också ske med alla kyrkans barn. Det är ungefär så nära vi kommer ett rent och klart evangelium i denna bok. Ska vi vara rättvisa så är det inte främst det i romersk-katolsk tradition självklara vi ska uppmärksamma, utan de nya ansatser som kan verka försumbara men som verkligen rymmer sprängstoft, eller kanske snarare enhetsstoft. Sprängstoft i meningen sådant som splittrar kristenheten och avsöndrar från den heliga allmänliga kyrkans lära. Det finns det annars många exempel på i denna katekes. Vi möter det när det gäller Maria i svaret på fråga 100. På vad sätt är Marias moderskap universellt? Får ni sätta på er säkerhetsbältena här. Maria har en enda son, Jesus, men i honom utsträcks hennes andliga moderskap till alla människor som han har kommit för att frälsa. Uthållig i sin lydnad vid den nya Adams, Jesu Kristi sida, är jungfrun den nya Eva, allt levande sanna moder, som med moders kärlek medverkar vid deras födelse och deras fostran i nådens ordning. Som jungfru och moder är Maria en bild av kyrkan. Hon förverkligar den på det mest fullkomliga sätt. Men å andra sidan kan vi säga att den jungfrufödelse som lutherska teologer, i alla fall någon i Sverige som vi känner till, har ifrågasatt, den försvaras här i fråga 98. Vad betyder Jesu avlelse av en jungfru, jungfrufödelsen? Den betyder att Jesus kom till i jungfruns sköte enbart genom den helige andes makt, utan ingripande av en människa. Han är till sin gudomliga natur den himmelska faderns son och till sin mänskliga natur Marias son, men helt och hållet Guds son i två naturer, eftersom det i honom finns en enda person, den gudomliga. Det teologiska systemfelet vävs in tidigt när traditionsbegreppet behandlas. Vi möter det i det allra första, ja, det är i den första delen i det tredje kapitlet. Där står så här: vad är den apostoliska traditionen? Den apostoliska traditionen innebär att Kristi budskap förs vidare till senare generationer, allt ifrån kristendomens begynnelse genom förkunnelse, vittnesbörd, inrättningar, gudstjänst och inspirerade skrifter. Apostlarna har fört traditionen vidare till sina efterföljare, biskoparna, och genom dem till alla släkten ända till tidens slut, allt som de fått av Kristus och lärt sig av den helige ande. På vilket sätt förmedlas den apostoliska traditionen? Den apostoliska traditionen förmedlas på två sätt. Genom det levande överförandet av Guds ord, vilket man helt enkelt kallar för traditionen, och genom den heliga skrift som är samma frälsningsbudskap i skriftlig form. Vilket sammanhang finns mellan traditionen och den heliga skrift? Traditionen och den heliga skrift är nära förbundna med varandra och strikt relaterade till varandra. Båda två gör Kristusmysteriet närvarande och fruktbart i kyrkan och öser ur samma gudomliga källa. Det utgör ett enda heligt trosarv. Genom att ösa ur detta når kyrkan säkerhet om alla uppenbarade sanningar. Åt vem är trosskatten anförtrodd? Trosskatten är av aposteln anförtrodd åt kyrkan i sin helhet. Hela Guds folk, genom förmedling av det övernaturliga trosmedvetandet, understött av den helige ande och under ledning av kyrkans läromvete, tar emot den gudomliga uppenbarelsen för allt större insikt i den och omsätter den i livet. Vem har fått uppgiften att autentiskt tolka trosskatten? Den autentiska tolkningen av denna skatt tillkommer enbart kyrkans levande läromvete, det vill säga Petri efterföljare, biskopen av Rom, och biskoparna i gemenskap med honom. Läromvetet som för att tjäna Guds ord har fått nådegåvan att få säker insikt i sanningen har också förmåga att definiera dogmer. Dessa formulerar sanningar som finns i den gudomliga uppenbarelsen. Denna auktoritet gäller också de sanningar som har ett nödvändigt sammanhang med uppenbarelsen. Alltså här lyser ändå fram att skriften står inte alena. Traditionen står sidoordnad med den. Och påven ser sig ha fått en särskild nådegåva att ge den rätta uttolkningen. Här har vi grunden för att vi kan kalla den romersk-katolska kyrkan att den utövar högersvärmeriet. Vi har nämnt en del om svärmare här, och då tänker vi kanske på en del karismatiska rörelser. Men vi kan också kalla den påvens kyrka för svärmisk i sitt sökande efter den slutgiltiga sanningen. Inte i skriftens ord, utan i vad den helige ande direkt och omedelbart kan uppenbara för påven. Ni vet att man brukar ju använda Matteus 16, nu har jag hoppat från manus, för att grunda påvenbetet. Alltså, du är Petrus, på denna klippa ska jag grunda min kyrka. Det finns anledning, tycker jag, att knyta an till Petrus också på förklaringsberget. När han i sin barnsliga naivitet vill bygga hyddor. Alltså vill bygga en konstruktion som fasthåller den gudomliga synen, där liksom människan vill få grepp över det gudomliga. Det är också kännetecknande för det som kallas för Petrusämbetet. Det är människans liksom frestelse att av det Guds rike som är anförtrott oss på sina villkor bygga någonting som på denna jord är mäktigt och imponerande. Den tendensen kallar Luther i sin teologi för en slags sionism. Heiko Obermann, en av Luthers biografer, har tagit upp den sidan att det var en mycket väsentlig del i Luthers kritik mot den romersk-katolska kyrkan, att det var ett försök att återigen bygga upp ett jordiskt rike med jordiska maktmedel. Kanske är det en frukt, nu åter till manus där, efter siffrorna 12 och 17. Kanske är det en frukt av den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen att begreppet rättfärdiggörelse lyfts fram i denna skrift. Först ser det så lovande ut, men sedan står det klart att det fortfarande fattas mycket av sanningens ljus. Jag ska också delge er detta från punkten fråga 422. Nu får ni spetsa öronen här och se om ni kan rätt pröva andarna. Vad menas med rättfärdiggörelse? Rättfärdiggörelsen är Guds kärleks allra förnämsta verk. Den är Guds barmhärtiga och oförskyllda handling som tar bort våra synder och gör oss rättfärdiga och heliga till hela vårt väsen. Det är väl underbart så långt. Detta sker genom den helige andes nåd som han har förvärvat åt oss av Kristi lidande och skänkts oss i dopet. Men sen kommer rättfärdiggörelsen inleder människans fria svar, det vill säga fram till tron på Kristus och till samarbete med den helige andes nåd. Tänk dig det, att du ska ligga på din dödsbädd och söker visshet om att du ska få komma till himlen och ska grubbla över om du har samarbetat ordentligt med den helige andes nåd. Det blir ingen frid i hjärtat av det. Vidare i fråga 423. Vad är den rättfärdiggörande nåden? Nåden är den oförskyllda gåva som Gud ger oss för att göra oss delaktiga av sitt treeniga liv och ge oss förmåga att handla av kärlek till honom. Den kallas habituell nåd, eller helgande nåd, eller gudomliggörande nåd, eftersom den helgar och gudomliggör oss. Kära vänner, detta är inte nåden i Guds hjärta, utan det är nåden i ditt och mitt hjärta. Den nåd som kan förnya och förverkliga pånyttföda och uppehålla tro, men som inte rättfärdiggör. Genom den ekumeniska dialog med den romersk-katolska kyrkoledningen i Sverige har jag fått hjälp att se vad grundproblemet ligger här, tror jag. I romersk-katolsk teologi har man aldrig förstått poängen med att göra avgränsningar inom begreppet frälsning. Frälsning innefattar ju både trosuppväckelsen och dopet, syndaförlåtelse och förnyelse. Att inom frälsningens ram avgränsa själva rättfärdiggörelsen av nåd alena, det har de aldrig förstått vitsen med. När jag vid ett tillfälle försökte förklara att det handlar om att kunna ge den absoluta grunden för frälsningsvisshet genom att för tron lyfta fram det som en gång för alla är fullkomligt färdigt och fullbordat, ja, då invände en katolsk teolog att han inte i Bibeln kunde utläsa att människan måste vara viss. Det finns väl inget krav på visshet i Bibeln, sa han. Han uppfattade alltså vissheten på ett lagiskt sätt. Då invände jag att visshet i Luthers lära inte står som motsats till intellektuella tvivel, utan till hjärtats förtvivlan. Då sa den här franciskanen, ja, så är det på det viset. Det har jag aldrig förstått, men då är jag beredd att acceptera Luther och hela hans lära. Ja, det var väl hoppfullt i alla fall. Jag vet inte hur länge det satt i, men han sa det just då när vi skulle äta lunch i alla fall. Grundproblemet är här alltså den lagiska andligheten som är medfödd sedan syndafallet. Den som inte kan lära sig att ha Gud som Gud genom att hoppas på honom alena, utan som egentligen gör oss själva och våra laggärningar till Gud och tröstegrund. I enlighet med den lagiska religionen inriktas vårt intresse på oss själva istället för på Kristus extra nås utanför oss. Därför händer det också gång på gång bland evangeliska kristna att intresset glider bort från frälsningsklippan, bort från frälsaren på Guds tron till oss själva. Bort från det färdiga och fullkomliga som vi äger i tron till det ofullkomliga som bara börjar i oss här i tiden. Processerna har vi människor så enormt intresse för. Det är så spännande med processerna. Och det är kännetecknande för all mystik med dess övningar, för metodistisk och annan helgelsefromhet, för den karismatiska kristendomstypen och för mycken pietism. Man vill se vad som händer i mig. I den svenska katekesförklaringen, katekesutvecklingen från 1878, ställs följande fråga, fråga 153. Vad är det att hava en död tro? Det är att utan bättring ta till sig tröst av Guds nådalöften. Hur uppbyggligt är det på en skala 1-10, frågar jag. Ett livsfarligt svar skulle jag vilja säga. Istället för att hänvisa tron till det underbara föremål den ska gripa om, sår man det tvivelsfröet att tron skulle kunna vara död. Jag menar, antingen har man ju tro som är verkad av den helige ande och då är den levande, eller så har man ingen tro. En anfäktad människa leds på det här sättet bort från Kristus till att istället se på sin egen bättring. Bättringen görs till villkor, ja, det lyckliga genomförande, processen ställs upp som villkor för att man ska kunna ta till sig evangelium. Här har alltså medvetet lutherska teologer i själva centrum av läran fört in den Josefs skada som just är den romerska kristenhetens sorgliga skada, en lagisk uppfattning av nåd och rättfärdiggörelse. Samma lutheraner som formulerade detta en gång på 1870-talet kunde varna högljutt för transubstantiationsläran om mässoffret. De kan elda på om att påven är antikrist och göra sig lustiga över det magiska i romersk kristendom. Äkta luthersk fromhet vänder sig istället till ordet och sakramenten förvaltade av präster som är vederbörligen kallade och vigda in i det apostoliska ämbetet. I full förtröstan att Kristus i kraft av sin död och uppståndelse, i kraft av att han nu från sin tron utövar sitt kungavälde i nådens rike, genom dessa medel skänker den förlåtelse och den tillräknade rättfärdighet som jämställer syndaren med den enfödde sonen i faderns ögon. Tom G. A. Hart, Hermann Sasses främste lärjunge, skriver i en av sina sista uppsatser just om den här missuppfattningen som finns i en felaktig luthersk kritik mot en romersk-katolsk kyrkoliv, kyrkofromhet, där man själv har egentligen frångått något viktigt i sin lutherska fromhet. Han skriver så här: det skulle vara mycket bättre om den onyttiga katolikskräcken som gör sig skyldig till sådana felaktiga och osunda överdrifter i sina attacker mot transubstantiationsläran ville redogöra för det lutherska innehållet istället genom att understryka Roms felsteg i fråga om nådemedlen. Det är lärorikt att lägga märke till att det ofta råder en stor okunnighet om var stridslinjen egentligen löper här. Även kyrkliga protestanter accepterar den allmänna uppfattningen att reformationen löste upp banden mellan de yttre nådemedlen och den inre förlåtelsen. Och att tro betyder att individens betydelse ersätter den betydelse som prästen och nådemedlen tidigare hade. En sådan beskrivning vanställer de mest väsentliga skillnaderna mellan Rom och lutherdomen på ett sådant sätt att motståndarna framställs byta sida. Om det överhuvudtaget är möjligt att ge en enkel sammanfattande framställning av frågan, så kan det sägas att reformationen, nota bene den lutherska reformationen, inbjöd till en verklig förlåtelse genom nådens medel. Människor som genom alla år dessförinnan hade brukat nådens medel i övertygelsen om att dessa inte med visshet skänkte syndernas förlåtelse. Detta var den sanna naturen hos den medeltida teologins monstrum incertitudinis, den andliga ovisshetens monster, som bjöd och än idag bjuder att ingen må med full visshet tillämpa på sig själv evangeliets löften i ordet och sakramenten. Så vill jag till sist säga sammanfattningsvis att den heliga kallelse som du har fått i dopet, som du har fått genom nåden att ändå vara tillhör i ett sammanhang som i sin bekännelse har fått fatt på det sanna evangeliet. Din kallelse är att gestalta Kristi kyrkas liv på ett sådant fullödigt sätt att andra kristna kan känna igen sig i din församlings kyrkoliv. Och där, i detta kyrkoliv, ska du fasthålla evangeliet. Och du ska ut i hela kristenheten sprida detta evangelium så att den frälsande Kristus åter sätts på tronen i det väldiga tempel som är den heliga allmänliga kyrkan. Så att i denna kyrka kärlekens ande kan nå sin fullbordan hos oss. Som aposteln Johannes skriver i sitt första brev, 4:17. I detta har kärleken nått sin fullbordan i oss, att vi kan vara frimodiga på domens dag. Ty sådan som han är, sådana är vi i denna världen. Låt oss bedja och önska det om våra romersk-katolska bröder och systrar i tron. De som äger så mycket av kyrkans arv, men som inte har fått fatt på evangeliet, att de ska få uppleva den frimodigheten inför domens dag innan deras livstid är slut. Amen, må det ske.